Jag kan vara avundsjuk på relationer som jag upplever att andra har och som jag skulle vilja ha. Jag har ofta känt att andra har det enklare att tillhöra än jag och att jag lätt känner mig utanför. Min avundsjuka triggas också om någon jag känner lyckas med något som jag själv hade velat lyckas med.
När jag tänker på avundsjuka så tänker jag på en gång för många år sedan när jag följde med en kollega hem. Hon hade strandtomt, båt, fina bilar, väldigt dyra kläder, gjorde dyra resor. Hon var väldigt snygg, hade vita tänder, mycket energi, var väldigt kompetent och det där väckte en massa avund i mig. Men det blev också en vändpunkt och någonting hände i mig i relation till pengar. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin. Det här är Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Och podden där vi hela tiden dricker te.
Hela tiden dricker vi te.
Yes, jag fyller på lite.
Tack ska du ha.
Vad säger du, Anna? Ska vi börja med att checka in som vanligt?
Ja, men det tycker jag. Och jag tänker att vi kanske ska bara säga några ord om det här med att checka in och varför vi gör det.
Just det.
För det finns ju faktiskt en anledning till det. Varje känslokafé med självrespekt har ju en liten incheckningshörna, skulle jag säga.
Ja.
För det som händer när vi checkar in så har ju vi valt att berätta vad vi känner just nu. Vilken känsla är det som ligger överst? Och när vi delar känslor med varandra och är i samtal, när vi möter varandra, så kommer vi faktiskt synk. Våra hjärnvågor synkas. Och när vi sätter ord på det vi känner så får vi också tillgång till den kognitiva bromsen. Vilket innebär att incheckningen får oss att må bättre. Men det skapar också goda förutsättningar för att vi ska kunna föra ett riktigt bra samtal. Och vara våra smartaste jag. Vill du börja och checka in? Hur känner du just nu?
Jag känner mig lite pirrig på insidan. Men väldigt lugn och väldigt nyfiken på dagens tema. Jag är hemskt nyfiken på vad vi ska prata om idag faktiskt.
Jag känner faktiskt precis lite likadant och är lite förväntansfull inför vad jag kommer att få höra mig själv säga. För det här med avundsjuka är ju jättespännande och jag känner för min egen del att jag har nog bara skrapat på ytan. Vi är så otränade i att prata om avundsjuka och ens att få lov att känna avundsjuka.
Jag ser ju dig när du pratar, det gör ju inte de andra som lyssnar här nu. Jag ser ju på din blick att det här är verkligen spännande. Ja, jag tycker också att det är spännande att få höra vad du ska säga och vad jag själv ska säga. Ja, men om vi återkopplar till det vi någonstans avrundade förra avsnittet med, där vi egentligen pratade mer om stress. Men där nämnde jag ju på slutet de här 7 dödssynderna, eller kardinalsynderna som de också kallas, som ju härstammar från den katolska kyrkans tid under medeltiden. Och de här 7 dödssynderna har ju tolkats och refererats till inom konst, teater och film. Så att de har ju liksom levt med sedan dess på olika sätt. Och jag tänkte om vi bara går igenom vilka de är innan vi djupdyker i avund. Men de här är ju då högmod, girighet, lust, avund, frosseri, vrede, lättja. En snygg liten samling.
En snygg liten samling. Och väldigt, väldigt trång kostym att leva i, tänker jag spontant.
Ja, och ja. När jag googlade på det här inför det här avsnittet så tittade jag på just ordet högmod. För spontant så här, högmod, det är inte ett ord som jag går omkring och använder i min vardag. Så det ligger ganska långt ifrån mitt språkbruk. Och då tittade jag ju förstås på synonymer och då dök ju vår kära vän Hybris upp som en synonym till högmod. Mm. Jag blev inte jätteförvånad. Men en sak som verkligen förvånade mig, det var att också självkärlek stod som en synonym till högmod. Och då blir jag lite förvirrad. Skulle det vara högmod att älska sig själv? Alltså jag tänker att vi har gjort en resa sedan medeltiden.
Sedan 70-talet skulle jag säga. när jag gick i skolan så pratade, eller min, jag vet att min farmor pratade om att vara egenkär som något väldigt negativt.
Ja, oj, ja, egenkär. Är det samma sak som självkärlek, undrar jag då?
Alltså jag tänker att de ju, att självkärlek är ju, det har ju en positiv klang för mig. Egenkär har ju en negativ klang. Men jag tänker att det handlar nog om vad man lägger i det liksom.
Mm. Och vad man har fått, hur man har fått ett ord planterat hos sig under sin uppväxt, tänker jag väldigt mycket. Och om din farmor hade det som någonting som inte var något positivt, eller kanske snarare något negativt, då har du fått det med dig.
Men hon menade nog att den som var egenkär gillade sig själv och tyckte att de var bra. Och det hon hade fått med sig var att, och det skulle man inte tycka, man skulle ha en syn på sig själv att man, ja, inte alls var särskilt bra.
Det här kanske som vi också i de nordiska länderna mycket kallar för jantelagen, att man inte ska förhäva sig över andra och sådär. Och det är ju väldigt många som fortfarande refererar till jante.
Mm. Men där drog jag iväg på en tangent. Ska vi försöka hålla oss till det vi ska göra?
Ja, för att vi skulle ju kunna säkert göra ett avsnitt av varje av de här. Men nu har vi ju bestämt oss för att avgränsa oss till avunden.
Och vi hade ju en liten spännande incident för ett tag sedan. Eller incident var det ju verkligen inte, men en händelse. Där vi fick ju veta att våran bok, Känslosmart, ska bli ljudbok.
Yay!
Och i samma mejl när de berättade det här, liksom jippi hurra konfetti, så berättade de att ja, och producenterna har hört Maria-Pia på en föreläsning och föreslår att hon ska läsa in den. Och när jag läste det där så insåg jag att oj, det här är nog någonting som skulle kunna väcka min avundsjuka. Här har de sagt att ja, men Maria-Pia är toppen och vi vill ha henne. Nu var det ingen som sa, och du är dålig och vi vill inte ha dig. Men det lyckas ju gärna ofta läsa in ändå. Men när det här hände då så insåg jag att det faktiskt inte väckte någon avundsjuka i mig. Av någon anledning.
Vad tror du det beror på då? Varför blev du inte avundsjuk? Eftersom du ändå var där och tassade,
jag noterade att det här är en sån situation som rimligen borde väcka lite avundsjuka. Nej, men jag tror att det handlar om att vi har en relation där jag känner att du tycker att jag är bra. Och att vi inte är i tävling med varandra. Vi är inte i den här, som vi pratade om tidigare, med scarf-modellen. Vi är inte i statushets. Utan nu kände jag bara, ja men Maria-Pia kommer göra det här jättebra. Och det kommer bli suveränt bra för våran bok. Och dessutom så visste jag ju att det här var någonting som du tyckte skulle vara väldigt roligt att få göra. Mm. Och då kändes det kul. Men jag tror framförallt att det var att jag känner mig helt trygg med att du tycker att jag tillför saker, att jag är bra. Jag känner mig inte alltså, i någon sorts riskzon att bli utkastad ur våran känslokafégrotta.
Nej, just det. Nej, men och det blir spännande då där kanske om det har varit en annan relation så kanske din avundsjuka
helt säkert
hade
tänker jag
triggats igång. Mm. Ja. Så det, återigen, det går inte att prata om känslor utan att prata om relationer, tänker jag.
Nej.
För det, allting har ju med relationer att göra.
Men vad händer i dig när du hör mig prata om det här? Är det jobbigt eller är det... För jag vet att du brottades ju också med det här att det var ju du som fick frågan och inte jag.
Ja. Ja, jo, därför att jag var nog rädd för kanske... Nu testar jag här vad jag var rädd för. Men jag tror att jag kanske var rädd för att du skulle tycka att det var jobbigt. Och att det skulle skapa en obalans på ett negativt sätt. Men då är det ju skönt att landa i, och att vi sätter ord på det nu. Och landa i att vår relation är så trygg. Och att vi vet att den andra är bra. Och vi vet att den andra tycker att jag är bra och duger som jag är. Och att vi hela tiden utnyttjar våra olikheter. Och drar liksom olika lass och är bra på olika saker och släpper fram varandra. Och det har väl skapat en trygg relation som jag tror är en...
Ja, och att vi på något vis under den tiden, alla åren vi har känt varandra och jobbat ihop, att vi har lagt en grund som gör att det här blev inte... Det här var en sten på gatan. Det var inte en grop som man kör ner i.
Nej, men just det.
Så att det är på något vis att den investeringen som vi har gjort i vår relation, att vi för de här öppna samtalen hela tiden, det är på något vis som att ja, nej, men det har blivit ett fundament. Så jag tänker att när saker händer i en relation så är ju det ett kvitto på, har man gjort liksom för jobbet?
Mm. Ja, för det kommer ju inte gratis.
Absolut tänker jag. Inte.
Utan det är ett jobb att ha relationer. Både privata, yrkesmässiga, kärleksrelationer, vänskapsrelationer och så. Mm. Det som jag kan tycka är jobbigt, det är ju om någon annan ska tycka att ja, men hon får alla fördelar. Så. Därför, och det är väl för att jag själv kanske har varit där. Den andra som har tyckt någon gång i någon relation att hon eller han får fördelarna. Jag vet inte om man ställer sig utanför sig själv. Mm. Vad är det som gör att det blir så viktigt?
Du vill inte att jag ska bli ledsen. Mm. Det är också en naturlig reaktion.
Ja, det är väldigt naturligt. För det är ju jobbigt när människor man tycker om och bryr sig om. Och man misstänker att de tolkar någonting som negativt och mår dåligt av det. Och sen så när du säger att du litar på att det kommer bli bra och allt det där. Så blir jag ju pirrig och känner att jag måste verkligen göra det här jättebra. Men det är en helt annan sida som går igång som egentligen inte har någonting med avundsjuka att göra. Utan det är den här lilla prestationsprinsessan. Eller
jaha.
Drottningen vid det här laget faktiskt. Ja. Jag är inte en liten prinsessa längre. Utan
jag tänkte att jag skulle ge dig en känsla av trygghet och ja, men att jag har tillit. Och inte att det skulle väcka prestationsångest.
Ja, nej, det gör det ju också. Det du säger väcker trygghet. Mm. Sen har jag väl det som ett utgångsläge. Att jag vill prestera bra många gånger. Men det här med när det är liksom att vara beroende av bekräftelse utifrån. På vilket vis kan man koppla det till det här med avund? När man får en fråga, man får ett uppdrag, man får uppskattning.
Jo, men jag tänker att i det här fallet då, att om jag hade haft en, eller om dagsformen på min självkänsla hade varit sämre, om jag uttrycker det så. Om jag hade gått och tyckt att jag var rätt usel, och så kommer det här mejlet. När, ja, vi ska göra en ljudbok och Maria-Pia är bäst. Och därför ska hon göra det här.
Det hade jag, då hade jag ju inte
läst.
Så.
Det var ju det var så jag hade läst det. Och då hade ju det, ja men det hade ju varit en, jag hade ju tagit det som ett tecken på att ja, alla de här jobbiga tankarna som jag går och tänker om mig själv, de är sanna. Och om jag hela tiden behöver bekräftelse utifrån för att känna att jag duger. Att jag behöver, ja men likes och konfetti och att jag får den här liksom uppskattningen av andra. Så blir det ju mycket tuffare när att möta den här typen av upplevelser där det inte är jag som blir först.
Jo, men så på något vis är ju självkänsla är ju verkligen, för det är det ord som dröjer sig kvar i allt du säger. Du säger mycket klokt, men just självkänslan är ju någon slags motvikt till avund eller som gör att man kan härbärgera,
ja.
Ta hand om den avund som växt. För jag tror att man, även om man har god självkänsla, så kan man ju komma i kontakt med sin avund.
Självklart. Ja. Självklart.
Men att den kanske är mycket, mycket svårare att hantera. Och att antingen att man kastar det här liksom mot sig själv och dränerar sig själv på ännu mer självkänsla. Eller att man kastar ut det på den eller de andra som väcker avund. För jag tänker att det finns ju säkert väldigt många situationer i livet som man medvetet eller omedvetet hamnar i avund. Inte minst i arbetslivet, tänker jag. Där det kan ju räcka med att man och chefen sätter sig och käkar lunch med kollegan. Eller ja, men att man vet att ens kollega har fått högre bonus, exempelvis. Mm. Eller ja, alltså massor med sådana.
Ja, och när vi, i avsnittet när vi pratade om den sociala hjärnan och skarv så var vi ju inne och tassade där. Att avundsjukan handlar ju sällan om precis det handlar om. Det är ju inte liksom att jag fick en millimeter glass än dig. Det är inte det handlar om. Utan det är ju någonting under som handlar om min plats i gruppen. Att har jag liksom en uppskattad medlem. Och återigen då så är det väl det. Ja, men i relation till dig så känner jag det.
Mm.
Att jag har min plats i gruppen. Och då väcker det inte avunden. Så då är ju avundsjukan en väldigt intressant känsla att titta på. Ur ett gruppdynamikperspektiv. Om man har barn som är avundsjuka på varandra. Eller om man har två kollegor som är avundsjuka på varandra. Eller om en är avundsjuk på en annan. så kan ju det faktiskt vara väldigt intressant att utforska. Ja, men vad är det som ligger under den avundsjukan? För avundsjukan är ju, ja men den är väl att den är blomman liksom, men den är inte roten.
Mm. Men om man då har människor i sitt liv där det är mer eller mindre uttalat, eller man anar att avundsjuka kan vara någonting som skaver, som gör att den här relationen inte funkar så bra, eller att man kanske har haft någon konflikt som är svår att lappa ihop. Alltså, hur gör man för att närma sig det här ganska svåra ämnet?
Ja, det jag skulle göra är att berätta hur det känns.
Mm.
Om det var jag som kände mig avundsjuk. Mm. Och jag kände att den här känslan av avundsjukan, den slår in en kil. Då skulle jag ju berätta. Nu känns det så här.
Ja, det känns så här naturligt för oss. Som är vana att prata om känslor. Men jag tänker så här, hur gör man på andra sidan? Om man är den som vet att någon annan känner avund för en själv.
Jag kastar ur med det jag tänker. Så får ja. Du säga vad du tänker sen då. Alltså det du har gjort i relation till mig är ju att du har matat på liksom med trygghet i vår relation. Att jag gillar dig, jag tycker du är toppen. Du kan lita på att jag tycker det. Du behöver inte känna dig otrygg i relation till mig. Och då blir ju inte avundsjukan lika laddad. Jag känner att jag är ute och cyklar.
Nej, det tror jag inte. Jag sitter ju förstås och tänker på en relation jag själv har. Mm. Så att medan du pratar så, det är så här, nu är det här den här terapisoffan och det här känslokaféet.
Är det du som ligger ner nu?
Nu ligger jag på soffan och nu behöver jag verkligen den här hobbypsykologen Anna. Därför att det är svårt, och särskilt i relationer där man inte har vana att prata så mycket om sina känslor. Mm. Och där man kanske är olika bekväm med det. Men just det, att mata på med trygghet och visa att du är viktig för mig. Du är lika viktig som jag. Ja, nej men det där behövde jag höra. Det var jättebra, tack. Det ska jag ta med mig.
Nu sitter jag ju jättenyfiken på, undrar vilken relation det här är.
Ja.
Ja. Men du, hur var det nu egentligen med, för du har ju redan outat en grej där du var väldigt avundsjuk. Det var någon kollega.
Ja, just
och så
det.
Var det någon insikt du hade fått. Kan du inte berätta om det?
Ja, men det var ju i samband med det här. Tillsammans med den här kollegan som jag... Ja, men jag tyckte hon hade liksom allt som jag ville ha. Och som jag verkligen inte där och då i livet hade. Eller det var sånt som jag verkligen trodde att jag ville ha. Kanske ska säga idag med backspegeln. Och jag minns så väl när jag körde... Jag körde bil på E4an. Och helt plötsligt så landade en tanke i mitt huvud. För jag kom ju fram till att jag var avundsjuk på att hon hade det gott ställt ekonomiskt. Och där och då, där jag var i mitt liv då, så upplevde jag verkligen inte det. Och jag tror att jag aldrig fram tills det här tillfället har känt mig förmögen, rik. Jag har alltid tyckt att jag har varit fattig. Jag har haft för lite pengar. Liksom. Pengar har varit en issue i mitt liv. Och helt plötsligt när jag ligger där på E4an och kör, så dimper det bara ner en tanke i huvudet där, det bästa med pengar, det är att det kommer nya hela tiden. Och så fort jag hade fått ner den tanken i mitt system, sen dess har jag upplevt mig som en väldigt förmögen och rik person.
Men skulle man kunna säga då att även om avundsjukan inte är en känsla, så kom den och knackade på hos dig. Och det den ville säga när du öppnade var, det kommer alltid mer. Eller du har så du klarar dig.
Ja, det är möjligt att den liksom tog den omvägen via avundsjukan. För avundsjuka kan ju jag tänker så här, avundsjuka kan ju ta vägen åt ett destruktivt håll. Mm. Där det dränerar mig på energi, där det förstör mina relationer. Det dränerar mig på självkänsla. Självförtroende, det gör att jag tycker att jag inte är lika mycket värd som alla andra för att de har mer eller vad det nu kan vara. Men det kan ju också dra iväg med mig åt ett helt annat håll. Att ge mig kraft, energi, att ta mig till någonting som jag vill ha.
Mm.
Och i det här fallet så behövde jag väl den här tanken och titta på vad jag har. Och det som det ledde till rent konkret var faktiskt att jag började kunna spendera pengar utan att tänka att om jag köper den här fina jackan, eller vad det nu kunde vara, så är pengarna slut sen. Utan jag köpte en fin jacka, eller jag bokade en resa, eller vad det nu var.
Mm.
Och kände hela tiden att det, alltså det var ett flöde, det var energi och att pengarna hela tiden, det kommer nya. Och det här kan jag förstås säga därför att jag lever i ett land där det, jag har en grundtrygghet. Mm. Jag har ju också varit rest i länder och besökt slumområden där människor inte på samma sätt kan tänka på det viset. Men i mitt liv där och då så rättade det verkligen om och gjorde. Och parallellt med det här så slutade jag ju också vara avundsjuk på människor som har mer finare hus, finare bilar, finare jackor än vad jag har. Så, och det gav mig ro. Det gjorde att jag kände mig fri på insidan. Mm. Och det är sånt tydligt det här. Jag brukar tänka på det när jag kör förbi det här stället på E4-an. Inte varje gång, men minnet poppar upp liksom. För att det är sånt före och efter tillfälle.
Vet du vilket minne som poppar upp i mitt huvud nu? För ungefär 20 år sedan så jobbade jag som innesäljare på HP. Och hade tänkt att jag skulle bli säljare. Och jag gick en kurs och bredvid mig så satt en supercool kvinna som verkade så här, du vet, jätteframgångsrik. Hon var välartikulerad och hon tog platsen i rummet. Den här kvinnan hette Camilla Läckberg. Då blev jag avundsjuk på henne, alltså under den kursen. Och sen då några år senare, när hon började ge ut böcker och blev så här våldsamt framgångsrik, så var jag så avundsjuk på henne att jag knappt visste vad jag skulle ta vägen.
Mm.
Det slutade med att jag gick till bokhandeln och köpte ett par böcker och läste dem i rent terapeutiskt syfte. För att liksom möta min avundsjuka. Och det jag insåg då var att jag vill ju göra det hon har gjort. Att kliva av det här racet med vanligt jobb. Och jag längtade efter att skriva. Så den avundsjukan, den talade ju om för mig att det här är någonting som jag längtar efter.
Så du fick information till dig själv, från dig själv, om dig själv via den här avundsjukan.
Ja.
Ja.
Och jag förstod ju någonstans att den här avundsjukan hade något viktigt att berätta för mig. För annars hade jag ju inte, du vet, liksom läst de här böckerna. Kanske hade jag gjort ändå. Det är nog en av mina, i modern tid, liksom starkaste avundsjuka upplevelser. Ungefär lika jobbigt som när jag hade fått en jättefin röd cykel. Det var den jag hade önskat mig. Och sen fick min bästa kompis en blå cykel som jag tyckte var mycket coolare.
Oh.
Jag kan fortfarande komma ihåg hur avundsjuk jag blev. Och den här liksom glädjen över den cykeln jag hade fått, den bara försvann.
Ja. Oh. Det där känner jag igen jätteväl. Visst är det hemskt? Som när jag för några år sedan tog hjälp och tog fram en ny webbsida för mitt företag. Och var liksom stolt och glad över den. Och sen så var det en annan person i mina kretsar som tog fram en webbsida. Och jag bara, den var ju ännu snyggare. Det stod ju mycket smartare grejer där. Mm. Och bara liksom helt plötsligt bara såg på min egen webbsida med världens mest kritiska blick liksom.
Det var en röd cykel.
Det var en röd cykel, ja men precis. Ja, jag känner igen det där. Men jag tänker också att man kan bli avundsjuk på så väldigt mycket olika saker. Alltså det kan vara prylar, pengar, status. Det här Camilla Läckberg gjorde som väckte dig liksom att hon får göra det hon vill och hoppa av och skriva böcker och allt det här. Och apropå skriva böcker, jag har ju en kompis som heter Åsa Larsson som också är en av de här kända deckarförfattarna. Det heter inte deckarförfattare, va? Spänningsroman heter det. Och när jag läste hennes första bok framför allt så blev jag så grymt imponerad av att hon skrev så bra. Jag förstod ju liksom innan boken skulle komma att det här kommer bli riktigt bra, för jag gillar verkligen Åsa och hon är klok och formulerar sig fint och sådär, men det väckte av under mig att kunna skriva sådär riktigt, riktigt bra, och det är väl sånt som jag fortfarande kan bli ganska avundsjuk på, men faktiskt inte nu när jag säger det, nu babblar jag iväg här, men jag brukar inte, jag tycker att du, Anna, skriver så otroligt bra texter, men jag har nog aldrig blev avundsjuk.
Då är det dags att börja med det.
Ja, men nu får jag skärpa till mig. Nej, men där är nog bara rent så här beundran och att det faktiskt väcker någonting positivt och att jag blir inspirerad snarare än avundsjuk när jag läser dina texter. Och det kanske är som du säger, det är kopplat till att vår relation är så trygg.
Ja, och skulle jag säga att man känner sig nöjd och glad med den platsen där man är just nu. Jag tänker att om jag hade träffat Camilla Läckberg idag, alltså om det hade hänt idag och att jag är där jag är, jag känner mig väldigt, jag känner mig supernöjd och glad med den platsen jag är på i mitt liv och med det jag får jobba med. Jag tycker jag har jätteroligt. Så då tror jag faktiskt att det också är en grej som gör att det väcker, att det inte väcker lika mycket avundsjuka.
Mm.
Jag kanske skulle bli avundsjuk på något helt annat idag när jag, om jag träffar henne. Det skulle vara spännande.
Det skulle vara spännande. Ja. Vi får se om vi ses på bokmässan kanske. Ja. Ja. Men om man tänker så här, avund i kombination med beundran då, att det blir någonting inspirerande och sådär. Men om, jag vet att du pratade om det här med missundsamhet.
Mm.
Får man vara det? Får man vara missundsam?
Alltså det jag tycker vi har etablerat hittills är ju att avundsjukan, det är liksom, det är helt naturligt att avundsjukan väcks. Det är känslologiskt att vara avundsjuk eller uppleva avundsjuka. Mm. Mellan oss så är det, ja men det, vi kan nog prata ganska odramatiskt kring det här med avundsjuka. Och jag känner att jag nog kan göra det med de flesta. Att jag skulle kunna tala om, ja men nu känner jag mig avundsjuk på dig för att. Däremot så brukar man ju säga det här med att, ja men jag är avundsjuk men inte missundsam. Som att avundsjuka, ja men det är liksom, det är av de här två som sitter i fängelse så är avundsjukan den som är inlåst för att hen har gjort ett brott som inte är så förfärligt. Men missundsamheten sitter ju i fängelse för att ja, men den har gjort jättehemska grejer. Mm. Och den vill man fortfarande ha inlåst liksom, i vad heter det? Solitary confinement liksom, och släng bort nyckeln. Men missundsamheten så ja, men det är faktiskt också bara en känsla. Eller en upplevelse, eller tillstånd, eller vad det nu är. Du som
men,
kan sånt.
Men är inte det liksom att man har om känslan är, eller tillståndet. Vi behöver inte gå in på hårklyveri här. Men om vi säger att avund är en känsla.
Mm.
Och att den är känslologisk, det vill säga att den finns hos oss människor. Mm. Så där. Men då, missundsamheten, är det att ta ett kliv djupare in i det där och tycka att om jag inte har det där,
här,
då, alltså, då ska inte du heller ha det. Så. Är det det som är missundsamhet? Så att vi bara säger, vad är det som skiljer de här två, tänker jag?
Ja, men missundsamheten är väl avundsjukans maktlösa kusin. Hänger du med?
Ja, jag tror det. Ja, då finns det inget, det finns inget att spela på, det finns inga verktyg, det finns inget.
Nej.
Utan jag är utkastad, jag är ett offer för min avundsjuka. Så kanske.
Eller jag är ett offer för omständigheterna. Så att, att jag kan känna mig missundsam när jag inte ser att det här skulle ens vara möjligt för mig att få.
Mm.
Eller så är jag ute och cyklar lite grann här. För missundsamhet handlar ju om att. Eller att man tror att det liksom är en, att om jag har mer så har du mindre. Att man gör det, den tankevurpan. För så är det ju inte alltid. Att om jag träffar en trevlig kille så betyder ju inte det att du inte kommer att träffa en trevlig kille.
Ja.
Nej, eller är det något som ligger ännu djupare där liksom? Är missundsamhet någonting som man, det handlar ju om våran relation. Om jag känner mig missundsam i relation till dig. Så måste det ju handla om något annat, liksom oss emellan.
Jag tänker att det handlar väldigt mycket om självkänslan hos den som upplever missundsamheten. Om jag känner mig missundsam gentemot dig så behöver ju inte det ha med dig att göra överhuvudtaget. Det är inte din känsla, det kanske inte är kopplat alls till någonting du har gjort. Eller egentligen tänker jag att det kan inte vara det, utan det måste ligga hos mig.
Mm.
Att jag inte har den grundtryggheten och självkänslan i mig själv. Eller att jag inte kan tackla den här avundsjukan som kanske triggade igång det här. Utan då börjar jag tycka, nej men varför ska hon få göra det här när jag inte får göra det? Eller varför ska hon få ha det här som jag inte har?
Jag kan nog, om jag ska försöka och börja på att känna att den här dörren till sin egen missensamhet. Det var ju ingen dörr som
man ville öppna.
Ville gå i närheten av ens. Har du något eget exempel?
Ja, jag har en som är jättejobbig.
Åh, som du kan dela med dig av.
Ja, jag måste bara säga, kan jag det? Jag måste fråga mitt inre jag. Nej. En tanke som har slagit mig, och den är ju kopplad till så här som vi pratade om, var det förra avsnittet, när vi pratade om stress. Att jag gentemot min man kan uppleva att min stress är mycket, mycket värre än din stress. Här. Typ, jag säger inte så till honom, men jag behöver ta det här samtalet med honom. För att då kan jag höra mig själv så här. Ja, men du är ju anställd. Om du går in i väggen eller om du behöver vara liksom ledig så har ju du ett skyddsnät. Och har ju, din lön kommer fortsätta komma. Eller när du går i pension så har ju du kommer ju få en pension. Ja, men och så vidare och så vidare. Men ja, och så kan jag ställa mig lite utanför det där och så dra stora växlar på det där hur samhället, när vi pratar om rättvisa och sådär, så pratar vi om de som har en anställning mer än de som är egenföretagare. Och att det finns ett uns av, när jag är stressad då, missunnsamhet är att han har, vadå, han ska väl inte känna, han ska väl inte vara stressad liksom. För att han, om han trillar av pinn eller så, då kommer Ericsson anställa någon ny. Men i mitt företag, så om jag går in i väggen eller om jag bryter någonting, alltså om jag inte gör det som behöver göra, så är det ingen som gör det. Och att jag där kanske har kommit i kontakt med det här med missundsamhet. Jag vet inte, jag har ingen aning om, jag har inte tänkt på det här som missundsamhet förut. Nej. Men nu när vi öppnat den dörren så känner jag att det behöver jag nog göra liksom mer än att bara glänta på den.
Ja.
Kliva in där, vad läskigt det blev nu tycker jag. För det här är ju inget roligt att känna, vara i kontakt med. Jag är inte säker på att det är missundsamhet, utan jag pratar här nu. Att känna det inför sin allra närmaste. Det är ju jobbigt. Får man göra det?
Ja, det är klart man får.
Tack.
Ja. Eller man gör ju det ändå, så att då, jag tänker att det är ju... Det är bevis att man får, liksom, att man faktiskt gör det.
Ja, återigen så är det ju när man är i sina, i den här positionen i livet, när man är, eller jag är drabbad av stress, då kommer ju de sämre sidorna av mig fram. Jag upplever att jag har en ganska god självkänsla och trivs med den jag är och trivs väldigt bra med mitt liv. Och att det är just i stressen som de här sämre sidorna, några av de sju dödssynderna poppar upp och kliver upp på scenen. Liksom.
Jag har ett exempel från när jag var liten. När jag var i kontakt med missundsamhet. Väldigt starkt. Jag spelade volleyboll som såna här skolaktiviteter. Och så var vi med på någonting som heter Lucia-kuppen. Och jag hade bytt lag inför det här, den här terminen. Och hade ju tänkt då att det här laget som jag var med i, det var mycket bättre. Så att för året innan och året dessförinnan så hade vi hade ju så här kommit så här toksist i det laget jag var med i. Vad tror du händer? helt plötsligt det blir så... Mina medspelare i det nya laget var ju jättedåliga nu. och mitt gamla lag bara var skitbra. Och jag minns när jag kom sist liksom, med mitt nya lag och det andra laget, att det gick faktiskt ganska bra för dem. Att jag så inte unnade dem den framgången.
Nej.
Jag hade liksom hellre kommit dubbelsist än att behöva se dem.
Dubbelsist!
Och det var så jag bara, nej. Jag verkligen missunnade dem den glädjen. Och hade jag kunnat komma fram med en sån här kall ishink och hällt över dem, så hade jag gjort det.
Oh.
Så jag tänker faktiskt att när vi kritiserar och är taskiga mot andra och dissar andra, så kan det nog vara ett uttryck av missundsamhet som man liksom inte känns vid. Vad tror du?
Ja, den där sista missundsamhet som man inte känns vid, den landade ju i mig. Och nu har jag klivit över tröskeln, nu är jag inne i det här landskapet. Och det är ju spännande, för att då det betyder att det kommer finnas massa sånt här som man inte har känns vid tidigare i livet. Men har inte du också något sånt här pinsamt modernt exempel?
Inte än. Jag tänker att hjärnan nog görs då liksom för att så här mjukstarta. Den bara, ja, men du var ju faktiskt bara 10 år. Här kommer ett minne. Eller 7 år till och med kanske. Jag var 8 år. Så jag tänker att när jag vaknar i morgon bitti så kommer jag nog komma på så här, förra året så... Så jag tror faktiskt att det är min hjärna sätt att skydda mig. Att den inte liksom plockar fram så här, de andra allra storaste, fulaste, senaste
mitt
exemplen.
Mitt under poddandet.
Nej, precis.
Som min hjärna då bara så här, det här kan du outa. ja, fast det är ju också, och det tror jag också. Man öppnar inte och berättar om sådana här saker om man inte... klarar av det heller, tänker jag. Alltså jag tänker inte att jag gör det här för att jag sen ska må dåligt av det. Jag tror inte att jag kommer göra det. Det är nog det jag försöker säga.
Du får äta chips.
Äta chips och känslosmita menar du? Nej.
Det finns ju så många strategier man kan ta till.
Ja. Mm. Nej, men jag tror att det här kommer leda till att jag kanske redan ikväll kommer prata med min man om det här. Mm. Eftersom tanken hade poppat upp någonstans. Men jag hade inte kopplat det till missundsamhet. Spännande. Det är verkligen ett ord som jag inte har... som jag har inte tagit upp det framför spegeln om jag säger så.
Nej, men jag tror inte att vi gör det. Utan missundsamheten, det tror jag är någonting som andra riktiga fulingar ägnar sig åt. Men ja. Det bor ju oss alla, liksom.
Ja.
Såklart. Den upplevelsen, den känslan också.
Ja, du. Men det här var ju... Alltså missundsamhet var ju då inte en av... De sju dödssynderna.
Det borde ha varit.
Men den hänger ju ihop med. Mm. Det borde ha varit. Den hänger ihop med avund. Men det finns ju inte bara sju dödssynder. Eller hur? Det finns ju också sju dygder.
Så sju grejer som är bra.
Ja, som man då enligt den här gamla medeltida tankarna skulle liksom sträva efter. Och de sju är då i motsats till de sju dödssynderna. Så motsatsen till högmod. Det är ödmjukhet. Girighet. Motsats är generositet. Lustans motsatthet är kyskhet. Och avunden är då medmänsklighet.
Märkligt.
Mycket, mycket märkligt. Verkligen. Frosseri är motsats av måttfullhet. Vrede av tålamod och lättja av flit. Men det här med medmänsklighet som motsats till avund, det är ju väldigt spännande tycker jag. Jag går verkligen igång på det här med motsatser. Jag tänker att livet är inte antingen eller, utan livet är ju både och. Så det är klart att jag kan känna både avund och agera medmänskligt,
ja, eller hur? Man skulle kunna säga att avund är till och med en väg till medmänsklighet. Att uppleva och vara i sin egen känsla av avund tar oss till en större medmänsklighet.
Ja, att det ju faktiskt är den här informationen till mig själv, från mig själv, om mig själv. Den säger någonting av det som jag behöver höra där och då. Och att det faktiskt kan leda oss framåt. Leda oss vidare i relationen och i också relation till oss själva, tänker jag. Men man måste vara i det, man måste möta det. Men det här tycker jag är så spännande, det här med liksom medmänsklighet, motsatser, att livet inte är antingen eller utan både och. Kan inte vi prata om det nästa gång?
Jo, men det är väl det är väl ett jättespännande ämne och skulle jag säga en ganska fräsch vinkel från mitt kommunikationsperspektiv. Så det här tycker jag inte man pratar om så där jätteofta, så det tycker jag absolut. Jag tror att vi gör en gärning för världen. Till och med,
ja.
Genom att ta upp det.
Klart vi gör, ja. Säger Hybris.
Var det högmodet som talade?
Ja, precis. Ja, absolut.
Mm. Ja. Så bra. Men då knyter vi ihop säcken för idag då, helt enkelt.
Det gör vi.
Mm. Vi hörs. Hej då.
Hej då.